Ryssberget. Bara namnet har gett upphov till en mängd spekulationer genom tiderna. Var det ryssar som kom och härjade och efter sig lämnade ett minne i form av bergets namn? En nutida ortnamnsforskning menar att det är Rydsberget, alltså berget med röjningarna. Men redan på 1750-talet är förvirringen stor. Kristoffer Kronholm berättar i sin Blekinges beskrivning att det kallas Ryssberget, Resaberget eller Risaberget. Det tros fordom har varit bebott av resare, skriver Kronholm. Det var alltså jättar som skulle ha bott på den långsträckta skogbevuxna åsen. Kronholm berättar. På detta berget och ett litet stycke från Gammalstorp är i en stenhall märken efter en ofantligt stor människas säte och fötter, samt hästfötter. En saga berättar att tvenne jättar här har slagits, en till fots och den andra till häst. Ett litet stycke därifrån mot Rydal ses i Hårda Helleberget ett urgröpt och liksom svarvat hål av en aln och 7 tums djup och kallas gemenligen jättekitteln. Ett annat hål i berget, likt ett tråg, kallas lögetråget, varav de samma hjärtar bekänt sig och lögat sitt barn. Man påstår att före detta funnits skeppsvrak, ringar i berget att binda skepp vid och mera slikt som nu ej så noga kan visas. Vidare berättar Kronholm om en flicka som blivit bergtagen i Ryssberget. Bergtagen, det innebär bortrövad av de underjordiska, en slags kidnapping. Här kallades de underjordiska för berggubbar. Flickan hette Elsa Olofsdotter och var från Ysane. Hon var vallpiga och vaktade den 9 juli 1729 en ko som gick på bete på Ryssberget. Fram på dagen gick hon avsides för att plocka lite blommor och var sedan dess försvunnen i närmare 3 dygn. Kyrkoherden i Ysane företog en undersökning som visade att flickan mycket riktigt blivit bortförd av Ryssbergets berggubbar, i vars hem det såg ut precis likadant som hemma hos flickans husbonde. Maten hon blev bjuden på var emellertid så bitter att hon måste spotta ut den, och barnen i berggubbarnas hem nöp och slog och spottade på den unga Elsa. Hemma i Ysane hade man ringt i kyrkklockorna för att flickan skulle kunna hitta rätt väg hem, men det hade berggubbarna inte gillat. Tviden leda bjällan, hade de enligt Elsa sagt då de hörde klockklangen. Eftersom hon till slut grät och bad om att få komma hem, så lät berggubbarna henne vandra hem till sin husbonde. Men 2 av dem följde med henne som en livvakt, och de blev också sedda av en granne som deltog i sökandet efter flickan. Flickan, prästen och grannen står alltså som garanter för att berättelsen är sann. Ni lyssnare får döma så här på drygt 250 års avstånd. Ja, Ryssberget ligger som en jättelik skogklädd ås från Sölvesborg upp till Olofström. Vägarna och gårdarna ligger glest, och det är kanske inte så märkligt att berättelser om mystiska och oförklarliga ting ofta förekommit här. Och det är inte bara gammalt folk som känner dessa händelser. Jag har träffat Anders Johansson, född i Gammalstorp men nu boende i Valje. Han är väl mest känd för den skiva han och hans bror Stefan Johansson gett ut, Visor från Blekinge. Men nu ska Anders få berätta om Ryssbergets hemligheter. Men han börjar strax söder om Ryssberget när han berättar om lyktegubbarna vid sjön Vesan.
Vesan är ju en sjö som, eller var en sjö tidigare där Gammalstorp kyrka ligger. Och på den tiden så låg ju Gammalstorp kyrka ute på en ö, och man fick ro dit alltså, och ro därifrån. Men sen så dikades Vesan ur och har blivit torrlagd. När jag var liten så berättades det väldigt mycket om små bloss som hoppade omkring på marken. Och, alltså små ljussken. Och de här ljusskenen, de syntes då på nätterna, och man kunde stå och se ut över Vesan då. Och skenen, de for omkring, ganska små sken bara. Och det här visste jag inte så mycket om då, utan men sen fick jag höra först nu på senare tid att det här, det kallades för lyktegubbar, att det var benämningen på det. Och man försökte förklara det här på något sätt då, givetvis, som man alltid försökte förklara saker och ting. Och det här, det förklarar man med att det låg döda djur under marken. Och de här döda djuren, de avgav gaser. Och det var de här gaserna som antändes. Och då såg det ut som det var ljussken som for omkring. Men det här, det såg väl ut som små gubbar med lyktor som sprang då. Så att man kallade det för lyktegubbar. Och jag har inte sett dem. Men jag har stått vid vägen då som går från Gammalstorp till Sölvesborg och där har tittat många nätter efter att få se de här lyktegubbarna. Men jag har inte sett dem. Men det var väldigt vanligt samtalsämne detta här när man pratade om såna här saker. Man kunde inte prata om någonting, om såna här spännande spökhistorier eller någonting annat då, va? Förrän just de här lyktegubbarna dök upp, va? Och det var väldigt många som hade sett dem. Men det var också väldigt många av de här gamla människorna som bodde nere i Gammalstorp som inte hade sett dem, va?
De kanske förekommer fortfarande.
Ja, det bör de ju göra, för det är väl ingenting som skulle bara försvinna så där kanske. Men jag pratade faktiskt för ett tag sedan med en som påstod att de inte för allt för länge sedan hade sitts i alla fall, va?
Anders Johansson om lyktegubbarna vid sjön Vesan, eller det som en gång var sjön Vesan. Det här fenomenet kallas ibland också gastabloss. Göte Persson, känd hembygdsvårdare från Olofström, har berättat för mig om en afton för några decennier sedan när han och hans blivande fru gick vägen fram och plötsligt fick se ett ljus pila över vägen, ungefär i midjehöjd som en lykta. Men ingen människa syntes. Göte blev dock inte skrämd, för han visste att här hade det funnits en gammal gödselstack. Det var helt enkelt gas från den här stacken. Ja, det är i alla fall Göte övertygad om. Döda djur eller gödsel eller någonting annat, det är frågan. Men det här programmet ska ju handla om mystiska händelser på Ryssberget. Anders Johansson får ordet igen.
Nu ska jag säga som så här att de här berättelserna som kommer nu kanske, de är mer ifrån gränsområdena då. Och de har alltså utspelat sig på båda sidor om länsgränsen, både mellan Blekinge och Skåne då, va? För att uppe på Ryssberget så går ju gränsen mellan Blekinge och Skåne. Och så vilken sida riktigt vet jag inte. Men jag vet ju så mycket i alla fall att det är väldigt många gammalstorpsbor som har sett och hört saker och ting där uppifrån.
Vi kanske ska börja med att beskriva Ryssberget sådant det ser ut och sådant det såg ut för 150 år sedan, eller?
Jag vet att det fanns ju en skogsväg som gick förbi mitt farföräldrahem då, ner från Gammalstorp och upp över Ryssberget. Och det här har ju varit väldigt stora skogar där uppe, och mörkt och djupa skogar. Och husen uppe på Ryssberget låg ju väldigt utspridda. Och de som var unga på den tiden då det begav sig, så var är ju de hade väldigt lång skolväg. De kunde få gå många, många kilometer för att ta sig fram till skolan. Och det var ju ofta då dåliga vägar. Det var smala vägar och skogarna rakt över så här. Och de gick ju väldigt många timmar då, va? Och det var mörkt när de gick på morgonen och det var mörkt när de gick hem. Och de gick själva många gånger. Så jag har ju själv otaliga gånger cyklat genom och gått genom de här skogarna. Och det är en fantastisk känsla när man går där mitt i natten med skogen som väller över en.
Ska man säga, ett stycke Norrland som sticker ner i mitt i den begynnande skånska jordbruksbygden.
Ja, det kan man också säga. Det är ju väldigt kuperad terräng. Det är backar och det är... hela vägen upp... kan man säga som så att från Gammalstorp upp till toppen av Ryssberget ungefär är på Blekinges sidan. Och sen så är då toppen inne på Skånes sidan. Och sen går det då neråt mot Skåne igen. Va? Så att gränsen går upp mot toppen av Ryssberget.
Och det är väl rätt typiskt att man har dragit gränsen på ett sånt här öde, ett sånt här öde område där så att säga knappast någon bodde och som hade liten ekonomisk betydelse när gränsen drogs en gång i tiden.
Ja. Det var ju småbruk som låg där uppe. Va? De hade ju små gårdar och hade den tidens redskap då ju och små och mycket stenet var det. Det minns jag speciellt mycket från de här åkrarna. Och man hade mycket jobb med att bryta mark där uppe just för att kunna ha åkerbruk. Och jag tror det var ganska fattigt faktiskt.
Och här fanns det diverse oknytt eller opjysk eller vad man nu ska kalla det i de här stora skogarna.
Ja, eller parapsykologi, mer vetenskapligt. Ja, det är klart att det i de här områdena förekom väldigt mycket berättelser om saker och ting som hände. Och vad jag känner till är en berättelse som jag hörde berättas mycket och då av mina farföräldrar och även av andra människor då. Det var ett uthus som fanns uppe på Ryssberget, ett gammalt uthus tillhörande en gård då. Och när de som bodde i den här gården gick ut på utanför på kvällstid och så här, så kunde man höra ifrån den här vedboden ett väldigt bankande och sågande och ett mangeljud. För att i den här boden, vedboden, så fanns det då, det var ju också en snickarbod, va? Där fanns alla utrustning för det. Och så fanns det då en stor mangel också. Och när man då vågade någon gång, när man var några stycken, så gick man till den här boden då, va? Och öppnade, och då blev det alldeles tyst. Va? Och sen så kunde det här komma tillbaka igen när de hade stängt dörren och så. Va? Men det gick ju aldrig liksom att komma på någonting. Och det måste ju finnas någon anledning då till de här ljuden och så, trodde man ju. Och då berättades det om en gårdfarihandlare som hade blivit ihjälslagen och begravd under det här huset. Va? Men de som bodde där, när jag hörde berättas om detta, eller de som kände till de som bodde där då, de hade alltså för att få bort de här sakerna undersökt under huset, alltså om det verkligen fanns någonting där eller nedgrävt och så, men aldrig kunnat finna någonting. Men historien var alltså att det fanns en ihjälslagen gårdfarihandlare begravd under huset, under just detta uthus. Man hittade ingenting, men ljudet fanns där. Och det här med döda under hus, det var ingenting specifikt just för denna här vedboden eller uthuset i och för sig, för att det förekom i flera andra versioner som jag vet på andra ställen i skogsbygderna. Och hördes det något spökeri så kunde man höra de som bor i huset säga så här, att jag är fullständigt övertygad om att någon död ligger under detta huset, det är därför det spökar här. Va? Men då hade man alltså inte hört någon berättelse, men eftersom det spökar här så måste någon död ligga under huset. Va? Och de här händelserna som förekom i dessa husen då, som man hörde berättas, de var olika, men det fanns vissa likheter också och de var ganska dramatiska. Va? Likheterna, de bestod i att det berättades att ofta kom ljuden och vad det nu var för ljud, fotsteg eller bankningar eller något sånt där, de kom alltså i samband eller kom vid samma tidpunkt alltid, va? När det gäller det här uthuset jag berättade om tidigare, så gjorde det inte det, för det kunde hända liksom när som helst, va? Men annars var det ganska vanligt då, och jag vet alltså människor som berättade som också hade varit hos och hälsat på någon, och de sa att sitter du här till klockan det och det så ska du få se någonting och höra någonting. Och när de då satt där till detta klockslaget kom och sånt här grej, så kunde det hända att helt plötsligt så får fönstren upp eller spisluckorna får upp, va? Och det kunde höras tydliga fotsteg en våning upp eller någonting annat sånt där, va? Men de kunde säga Och så frågade de då, hände inte det här mer då, på dygnet? Och så, nej, det gör det inte, utan det är precis bara vid denna tidpunkten här. Och man hade ju många teorier om då hur man skulle få bort det här ljudet. Och det kunde vara att man skulle, ja, man skulle få tag i någonting som skulle vara ett motgift då mot det här. Vad det kunde vara, det kunde vara olika saker. Jag vet ett sätt i alla fall som jag hörde berättas om. Och det var att när de här ljuden kom så skulle man rusa ut med gevär och skjuta runt huset. Man skulle springa runt huset och skjuta så hårt man kunde. Precis när ljuden dök upp, va? Och då kunde det hända att de slutade. Och i ett fall vet jag att de slutade också, när man gjorde på det här sättet, va? Och det här är berättat alldeles speciellt med, utav en person direkt till mig då, i samband med att jag... Det var en människa som kände till mycket om sånt här som hände på Ryssberget, och hon berättade detta. Och hon påstod att hon själv hade varit med vid den här situationen när man sköt, och det hjälpte. Sen var det ju faktiskt så också att de här ljuden blev plågsamma för många som bodde där, va? Och jag vet människor som bodde uppe på Ryssberget som... Det var någon som bodde på Skånesidan som berättade för mig att de orkade knappt bo i huset, va? För att de sa att det förekom någonting, va? Och det blev alltså en nervsak, va? Att det blev jobbigt att varje kväll höra de här sakerna. Och de ville sälja och flytta, men det var ju inte så lätt på den tiden att göra det, därför att det var ju ja, dels så fick de inte mycket för de här ställena uppe på. Det var svårsålt då. Det var ju innan turisterna intresserade sig för Ryssberget.
Mm. Och tyskar kanske inte är så rädda för spöken.
Eller? Nej, det är de säkert inte.
Men var det så att det var svårt att sälja just därför att det hade rykt om sig och var hemsökt det här huset?
Ja, inom området så tror jag det kunde vara så. Men det är klart att utom Socknes kände väl inte till det, förmodligen. Ja. Men sen det besvärliga för de här människorna, det var väl också att om man bodde i en familj i ett sånt här hus så var det inte alla som hörde och såg. Utan det kunde vara någon då, va, i huset som hörde och såg sakerna. Och det gjorde ju givetvis att de andra bara skrattade åt detta, va, och slog bort det på alla sätt och vis då, va. Men, och det blev ju ännu jobbigare för denna då som hela tiden. Och det är ju klart att då vi kunde inte tänka sig kanske om övriga familjen såg det på det sättet, så var det inte tänkbart att sälja, va. Och den synpunkten, ja.
Ja, det berättas också att ett hemskt mord begåtts vid en gård någonstans vid norra delen av Ryssberget. En knalle, alltså en person som vandrade runt i gårdarna och sålde olika ting till människorna där. En knalle kom en kväll till en gård och bad att få övernatta. Ja, det ska du få, svarade bonden, om du först följer med mig på en promenad. Knallen följde omisstänksamt med, men i en skogsbacke visade bonden sin rätta avsikt. Han slog ihjäl knallen för att ta hans pengar. Just som bonden var i färd med att begrava sitt offer kom en torparkärring förbi. Bonden tog fast i kvinnan och hotade henne. Nu får du gå ed på att inte tala om detta för någon levande människa, annars råkar du ut för samma öde som knallen där på marken. Gumman svor eden, rädd som hon var, och fick sen gå hem med sitt vedknippe. Men hon fick ingen ro i sitt samvete efter den hemska upplevelsen. Hon gick till prästen och berättade att hon svurit att inte berätta om ett brott hon blivit vittne till. Prästen fann på råd. Du har svurit att inte berätta för någon levande människa, men du har inte svurit att du inte får tala om det för dörren där, sa prästen. Så kom det sig att gumman berättade den hemska hemligheten för dörren i prästgården. Men bakom dörren stod förstås prästen och lyssnade, och så blev brottet uppdagat. Än idag kallas backen där knallen mötte sitt öde för Knallabacken. Nu tillbaka till mitt samtal med Anders Johansson.
Du har då fått berättelser från dina farföräldrar. Hur gick det till när de unga då och de gamla möttes och de gamla berättade såna här saker?
Ja, det var ju... Jag vet att det var väldigt stor åldersvarians när de träffades då. Om vi säger att, om vi går tillbaka till mellan 55-60 då, va? Så var det, då var det mycket folk hos mina farföräldrar då, och som kom då ifrån olika ställen i Gammalstorp och så. Och där var ju både gamla och unga. Det, jag tror det kunde skilja sig då från 60-årsåldern ner till 20-25-årsåldern och så. De träffades då, och mina farföräldrar hade ju givetvis barn då ju som bodde hemma också, och som de hade sina kamrater där och sådär. Så det blev väldigt mycket folk. Va? Mm. Och då, det var ju spel och sånt här, ett tidsfördriv som man hade. Själv var jag ju inte, fick jag ju inte alltid vara med då, för att det här blev fram till 1-2 på nätterna. Va? Och då så skulle jag sova, va? Men jag visste ju vad som vankade, så att säga, fram emot 12 vita. Och höll ju mig vaken alltid på det här, och sen så satt man då med och lyssnade på detta här, och sen så var det inte alltid man somnade alls den natten sen.
I nästa program i vår serie om det oförklarliga och irrationella kommer Anders Johansson att fortsätta berätta om märkliga händelser på Ryssberget.